Du sitter och skriver, du.
Ja, jag ska skicka en grej till...
Till din kvinna där hemma.
Nej,
välkomna till Dealen med bilen, avsnitt 370.
Välkomna allihopa.
Det är ett jämnt och fint avsnittsnummer, tycker jag. 370.
Det gillar du.
Ja, jag gillar
det jämnt.
Ja, det ska vara fyrkantigt och inramningsbart.
Mm.
Får se hur långt det här avsnittet blir den här veckan.
Ja.
Jag har ju ena foten utanför studion, för jag måste ju åka som en avlöning till Stjärnhov vid Gnesta och börja bygga upp hela mässan som startar samma dag som podden släpps.
Ja, vi spelar in här några dagar innan.
Ja. Så jag är lite, känner väl så här, lite lätta stressryckningar i ögonbrynet.
Precis, det får bli lite som det blir den här veckan.
Men kul ska det bli.
Kul ska det bli.
Mm.
Förra veckan så...
Tisade du om film, ja.
Ja, precis. Jag visade den här filmen om Saab.
Ja,
eller
Nevs.
Om Nevs, som vi pratade om. Men jag har en annan film som vi ska titta på snart. Men innan vi kollar på den så ska jag berätta vad det här handlar om.
Aha.
Du kommer ihåg... Eller kommer du ihåg? Spelet, tv-spelet Gran Turismo.
Ja, gud ja.
Otroligt populärt.
Ja.
Är väl fortfarande väldigt populärt. Jag spelade väldigt mycket för några år sedan.
Jag gillar att du hade italienskt uttal på Gran Turismo.
Turismo, ja.
Mm. Ferrari.
Ja, jag spelar inte tv-spel längre. Men jag såg en grej som gjorde att jag kände att jag kanske ska börja lira igen.
Mm-hmm.
Och det är den här lilla roliga nyheten.
Mm-hmm.
Modehuset Dior har samarbetat med Gran Turismo 7, det spelet. Och designat inte bara en bil till spelet, utan även en exklusiv racing overall och hjälm som man då kan välja när man kör den här bilen. Eller de har inte designat en egen bil, tack och lov. Utan de har då fått välja en bil som de sen har liksom fått sätta sin lack och
prägel
på. Grafik på. Ja. Uh-huh. Och sen så har de då gjort ett race-ställ och en hjälm. Och om man...
Fan vad spekulativt ur ett reklamperspektiv. Jag kan ändå gilla det.
Ja.
Men man tänker sig liksom de här 17-åringarna. Det är så sjukt om man kollar på hur kids klär sig.
Ja.
Så är det Dior-kepor.
Ja, så är det.
Ja, det är mycket dyra märken.
Ja, och mannen på Dior som har fått det här ärofyllda uppdraget är en kille som heter Kim Jones, och han är ju då artistic director på Dior-man.
Uh-huh.
Och bilen som han mycket smakfullt har valt, uh-huh, det är en De Tomaso Mangusta.
Uh-huh.
Och nu blir det lite film igen.
Uh-huh.
Nu ska vi kolla på den här. Den är ganska...
jävlar, vilken snygg bild.
Ja, nu kollar vi.
Uh-huh.
We collaborated with Gran Turismo to create a car for the game. A racing suit, a helmet, and some boots and gloves, like a full kind of package. The starting point for the project was really looking at the glamorous adverts of Dior Parfum from like the 60s to the 80s.
Oh, they were sort of
evoking
Dior
this glamorous lifestyle. Different perfumes would sponsor car races, like the Dakar Rally, the Le Mans 24-hour race. The car, it's this incredibly limited De Tomaso Mangusta.
It was sort in a like global way, from the car to the outfit. Those like nice colors, they are pop but are not too flashy. The sponsoring was like put in...
Älskar
det. Det är
det fruktansvärt. På YouTube.
Du behöver inte titta på hela.
Announcing the Gran Turismo gånger Dior collaboration kan man söka på YouTube. Nej, men vänta, det här är skitsnyggt.
Kolla, dojer också.
We change the upper to have something.
Och så skötta han lite franska.
Ja, det blir väldigt fint i kanten.
In the history of the game,
in the history,
I think the yellow is something like quite iconic.
We chose the cream color for the car. The shape itself is so strong, and it's got all these sponsorship logos over it. So we actually wanted the car itself to look quietly kind of understated.
Ja,
vi behöver inte kolla på hela. Men jag uppmanar er allihopa att gå in på YouTube och kolla på det här. Announcing the Gran Turismo gånger Dior collaboration.
Vad skulle man hellre vilja se för collab? Jag menar, det här är ju en rolig collab.
Ja.
Men det här öppnar ju också dörren för copycats på något sätt.
Att ja, men så är det ju.
Att man i till exempel den här Snow Roller det här trucker-spelet man kör tuffa.
Snow Roller, det var väl sällskapsresa.
Vad hette det här som jag har köpt? Det spelet då?
Mudcrawler. Snowcrawler.
Jag
vet inte.
Crawler. Vad fan hette det?
Ah, skitsamma.
Skitsamma. Nej, men jag tänker så, har man
Rent spontant, och det går ju inte idag 2003. Jag vill ju se liksom de gamla cigarettmärkena såklart återkomma till tv-spelen.
Ja, den är lite svårare.
Liksom Marlboro och liksom Rothmans och Camel-bilar. Liksom. Ah, ja. Men den går ju inte riktigt.
Nej, men det är så här Carhartt, och det finns ju mycket tuffa märken som skulle kunna göra tuffa pickis.
Ja, men precis. Filson vore ju häftigt att se någon Land Rover Filson, men det är kanske inte så mycket att gasa med liksom. Men ja, nej, jag vet inte. Lyssnarna får komma med förslag.
Vi hoppar, jag har en annan grej. Vi tog ju oss an det här veckans bil för ett tag sedan. Och sen för, jag vet inte om det var ett par veckor sedan, så pratade ju vi med, i det här tisdagsavsnittet, så pratade vi med Jakob om bilar som funkar lika bra på bilträffen som till vardags.
Just det.
Det var ett väldigt roligt ämne.
Ja.
Och vi valde ju tre bilar var.
Gjorde vi, ja.
Och ett av dina val var ju 91-96 års Caprice herrgårdsvagn.
Mm.
Ett av mina val var 91-96 års Buick Roadmaster. Mm. Och ett av Jakobs val var 94-96 års Impala SS.
Just det.
Det är ändå rätt intressant att av tre helt oberoende av varandra personer så valde vi samma generation bil i bara lite olika utföranden.
Ja, stämmer.
Och det som också är intressant med podden, eftersom det är mycket bil som snurrar i våra huvuden hela tiden.
Mm.
Så när vi pratar om en bil i podden, då har ju den en tendens att fastna ett par veckor.
Mm.
Jag tror att det är samma sak för våra lyssnare. Att de här, just det, fan, en Caprice, det är inte helt fel. För mig blir det att jag säger, då skapar jag en bevakning på Blocket och så bara, jag måste ha en.
Mm.
Jag måste köpa en sån här nu. Men då började jag också tänka på en då 91-96 års Buick Roadmaster. Vad kan man göra med den bilen för att den ska bli helt optimal?
Mm.
För vi älskar ju formen på den.
Ja.
Vi älskar utrymmet i bilen. Vi älskar komforten. Plus att den här bilen är också en brygga mellan en klassiker och en modern bil. Det enda den här bilen egentligen fallerar på, det är ju att bruka den på vintern.
Ja, jo, det är ingen jättebra vinterbil kanske.
Det finns ju de som säger, vad fan, det är ju inget problem att köra en sån här
nej,
på vintern.
Nej.
Men den är ganska låg och den är tvåhjulsdriven och du har mycket
och
tyngd.
Och den är bakhjulsdriven.
Och den är bakhjulsdriven och har tyngden fram.
Mm.
Men då grävde jag lite i minnenas arkiv, som det så vackert heter, och kom på då den här galet begåvade Abimelech Aranello, eller vad heter han? Arleano.
Ja, är det han som gör renderingar?
Exakt, han har ett Insta-konto som heter Abimelech Design, och han gjorde då för länge sedan en rendering på en Roadmaster som han döpte till The Arctic Master.
Oj, det låter ju bra.
Så jag bläddrade tillbaka i hans flöde och så hittade jag då den bilen. Och det är då en beige metallic 91-96 års Buick Roadmaster med träsidor. Och sen har den ett litet takräcke med sandstegar.
Ta en shot varje gång Krix säger ett sandstegar.
Då skulle vi ha en alkoholiserad lyssnarskara.
Ja, så är det.
Sen har den enorma skärmbreddare, den har mudflaps och Islands ballongdäck.
Ah.
Och sen har den en liten grillguard med två extra ljus. Den är inte ful.
Nej, jag ser det här redan framför mig fast jag inte har sett bilden.
För proportionerna blir otroligt balla.
Ja.
Det är inte världens snyggaste bil.
Jag kanske inte hade valt den med träsidor dock. En vit hade ju varit ännu bättre.
Det hade varit ännu mer Arctic. Men den har någonting.
Ja, 100%.
Jag är inte jätteheller förtjust i just den här Islands ballongdäck.
Jaså, det hade man kunnat gissa.
Ja, men jag tycker att formen på dem är lite för mycket så här Kalle Ankas första bil.
Mm.
Men det är någonting med proportionerna. En höjd Roadmaster funkar väldigt, väldigt bra.
Ja, det som händer med proportionerna är att i och med att den här bilen är så jävla lång, men när den får på de här stora hjulen, då ser den ju inte så lång ut.
Nej, liksom. Den sitter så bra.
Ja, verkligen.
Och då började jag fundera på, är det här möjligt? Liksom smacka på ett höjkit på en sån här, det blir ju egentligen bara dåligt, för den är ju inte byggd för hög. Men sen kom jag på att den här bilen är också ett tydligt exempel på varför jag måste bli multimiljonär.
Ja.
För jag vill bygga den här och ha som långfärdsvinterbil. Mm. Och det som är intressant när man då gräver ner sitt sånt där jävla rabbit hole som man alltid hamnar i när man inte kan sova och det bara snurrar i huvudet. Jag tror att, och även här kan våra lyssnare känna igen sig, att man får en fix idé och så man kan inte släppa det. Nej. Det är det enda som snurrar i huvudet.
Mm. Speciellt när man ska sova.
Speciellt när man ska sova, verkligen. Hjulbasen på en Caprice eller Roadmaster herrgårdsvagn är 115,9 inches, det vill säga 294,4 centimeter. Mm. Hjulbasen på en 2001-2006 års Tahoe är 116 inches.
Nu är det där igen.
Det vill säga 294,6 centimeter hjulbas. Mm. Alltså det skiljer 2 millimeter i hjulbasen. Mm. Så i teorin så skulle det gå utmärkt att ta en lågmilad Tahoe, klippa karossen, eftersom båda bilarna är rambyggda. Mm. Jag säger inte att det här är en enkel operation.
Nej,
jag säger bara att det är en möjlig operation baserat på hjulbasen. Sen kanske det är så att motorn ligger högre i en Tahoe så att det blir ett huvudskop av Guds nåde. Jag vet inte. Jag kommer inte mäta
nej,
det här.
Men, ja, nej, men det skulle kunna funka.
Jag säger bara, i en sömnig kvällsteori när man ligger och loopar i hjärnan så kan man ta en jäkligt bekväm och skön Tahoe, ta hela den chassimotoruppsättningen och swappa på en Caprice eller Roadmaster wagon kaross på den.
Just det.
Och då får man en sån här jävla Islands bil.
Monster, ja.
Jag säger så här, det här är såklart ett krångligt projekt, men är man DJs eller Järuds så gör ju de den här typen av swappar varenda dag.
Ja, nej men så är
nästan.
Det. Ja.
Så att det är doable. Liksom.
Ja. Ja, sätt igång då.
Ja, men det är det jag menar. Mm. Men det är, just give me the money.
Show me the money. Ja, ja. Är den asballen där. Som sagt, vi har ju pratat om honom förut, men vi kan ju rekommendera alla lyssnare att gå in på, vad heter hans Instagrams konto?
Abimelech. Jag ska bokstavera det åt dig. De heter A-B-I- M-E-L-E-C Design på Insta.
Ja, just det.
A-B-M-E-L-E-C Design.
Där kan man drömma sig bort ganska många timmar.
Ja, och framförallt så är det liksom ur ett bilhobbyperspektiv.
Ja.
Så det är så många som, liksom, han renderar udda, roliga bilar. Så det är många som bara, fan jag har ju en 67 Coupé Mustang, liksom världens fulaste bil. Mm. Jakob tjatar om att han är lite sugen på en sån. Men vi har ju tjatat å andra sidan om att köper man en 67 Coupé så kommer man gå ut i garaget varenda dag och tänka skulle varit en fastback. Men kollar man på Abimelech Design så, nu säger jag inte att det finns en sån, men i teorin så kanske han har ritat en sån som gör att man blir sjukt sugen på.
Ja, men
på
det är det som är roligt med, för han utgår ju ofta från ganska udda bilar som man liksom inte har tänkt på. Förra veckan så lovebombade jag Saab, eller
med all rätt.
Nevs då.
Ja, Nevs.
Ja. Och när vi växte upp, då var ju liksom svenskarna uppdelade i två läger. De som gillade Saab och de som gillade Volvo. Och tyvärr så var det väl så att Volvo blev, eller är det märket som flest svenskar kanske identifierar sig med. Och jag hittade en lista på hur svenskarna har rankat de svenska bilmodellerna genom tiderna som de tycker är bäst. Och tyvärr blir det ju väldigt tydligt då att svenskarna föredrar det lite mer snusförnuftiga Volvo före Saab då. För så här ser listan ut.
Blir man deprimerad av den här listan?
Ja, du kommer säkert att bli deprimerad. Och det är då alltså vilka svenska bilar som svenskarna tycker är bäst. Ja, på 15:e plats, Saab 9-3. På 14:e plats...
Vänta. Okej, det är 15
svenska Saab bilar genom tiderna. Vilka?
Men det kan vara en Jössekar och
det kan vara vad som helst. Okay. 14:e plats, Saab 9-6. Tycker jag är lite oförskämt att den kom så lågt ner. Det är den här lilla rally-Saaben.
Jag såg en sån här om dagen, fast inte den som ser ut som en silverfisk, utan den kombin. Och den var i ett så här overland utförande.
Är det sant?
Och jag försökte köra i kapten.
Men den gick så jävla fort.
jag kunde inte haka på. Jag hade ju bara min Challenger. Ja. Den svängde av höger vid Roslagstull. Ja. Men den hade liksom takräcke och man fick koffertar på taket. Och så var den höjd. Oj. Och hade stora däck.
Fränt.
Det var helt sjukt. Ja. Om det är någon som har sett den bilen. Ja. Ja. En rattig 9, heter de 9-6 även kombi?
Nej, kombin hette väl någon annan, tror jag.
Ja. Ja, men alla den vet gamla.
Ja, just det.
Ja. Mm. Maila oss, det vore askul att se den.
Ja, 13:e plats. Ja. Koenigsegg. Jesko. Den tycker jag är brutal.
Ja, men den är brutal.
Den ballaste, tycker jag, Koenigsegg-bilen.
Det är väl den fyrsitsiga.
Ja, nej, det är det inte. Den heter Gemera, va? Tror jag den heter.
Jesko. Nej, förlåt, Jesko är ju den där
brutala. Den brutala. Le Mans liknande historien.
Gemera måste jag kolla.
Jag tror det, va?
Ja, Gemera. Ja, det är den fyra. Ja, man ger lite mera.
Precis. Mm. På 12:e plats har vi ytterligare en Koenigsegg. CC'n. Nej.
Nej.
Mm. 11:e plats.
Eller man kan inte gnälla om en Koenigsegg.
Nej, men den är lite... Men det är intressant där vad svenskarna tänker och tycker. För på 11:e plats har funnits Sverige skämmas lite grann. Saab 900 kommer så långt ner på listan. 11:e
plats, ja, du vill ha den högre upp.
Såklart. 10:e plats, det är nu det börjar spåra ur. Volvo 740 och 760 hamnade där på 10:e plats.
Ja, men den hade ju någonting i folksjälen, i hjärtat, för länge sedan.
Ja.
Jo, men 900 borde ju ha mer status.
Ja, det tycker man.
Statusen,
ja. 9:e plats, Volvo 240.
Ja.
Mm. Och 260. 8:e plats, Saab 9-5.
Boring.
Ja, lite konstigt att den hamnade. 7:e plats, duetten. Volvo duetten.
Mm, den kan man göra mycket med.
Ja, absolut. 6:e plats, XC90. Nu är det ju svenskt så att det bara förslår.
XC90, jag kan inte ens placera den. Jaha, det är den här nya Volvo. Alltså poliskombin.
Ja.
Nej, det är väl XC60. Skitsam, XC90 är
det tycker jag.
Här går skitsamma.
5:e plats.
Jag har så dålig koll på nya bilar. Vi har bara en bilpodd. Kan ingenting.
Volvo PV 444. Trevlig bil.
Ja, men
du hör att det är nästan bara Volvo nu på de här topplaceringarna.
Men det intressanta med Volvo PV 444, det är ju att titta på när den kom. Den var ju designad liksom med en
10 år för sent. Ja, så är det.
Den är ju skitball.
Ja, visst.
Men
den kom in på 60-talet.
Ja.
Men den ser ut som den ritar på 50-talet.
Exakt.
Ja. Fjärde plats.
Ja.
Volvo V90.
Ja, där har du en jävla kombi. Ja.
Skulle det vara liksom den fjärde bästa bilen som svenskarna har?
Nej, vilken jävla
jag säger ju att det är deppigt. Tredje plats då. Volvo V70.
Amen.
Är du med?
Ja, jag är med.
Visst vill man emigrera?
Nej, men vill ta livet också.
Ja. Andra plats. P1800.
Helgonet.
Och första plats, den bästa bilen enligt svenskarna.
Du ser så uppgiven ut.
Ja, jag är lite uppgiven. Ja. Vilken är det jag har glömt att nämna?
Stretzil, för jag kan inte.
Amazonen. Volvo Amazon.
Ja. Ja, men P1800, fine.
Ja, men det finns ju en del bilar här som man absolut liksom kan skriva under på.
Men
det
är
en
V70
massa bilar.
Ja. Vilken vill du ha högst upp då?
Gud, vilken bra fråga. Sonetten. Jag gillar ju den. Ja. Nej, men den ska inte vara högst upp.
Nej. Men den kunde ha varit med på en sån här diger lista.
Ja, det tycker jag. Alltså 900 turbon ska ju vara väldigt högt upp. Sen kanske det inte är den bästa av
eller
de alla.
Eller 900 cabin.
Ja, den är också trevlig.
Det var en riktig skitlista.
Ja, det var en riktig lista. Men jag är inte klar, utan jag tänkte utveckla det här. Har du tid? Eller säga?
Jag har tid. En liten stund till kan jag ge dig av mitt liv.
Jag tänkte att vi skulle titta lite grann på hur svenskarnas syn på bilar har förändrats sedan vi var små. Jag hittade nämligen en intressant artikel från Vi Bilägare som just beskriver vilka bilar som svenskarna har valt genom tiderna. Och den här listan började 73 när du och jag var ett år. Mm. Och just 73 var ju ett händelserikt år. Gamla kungen dog.
Mm. Det minns jag.
Vår nya kung tillträdde som monark. Vi hade Norrmalmstorgsdramat.
Shit, vad länge han har varit monark.
Ja, verkligen. IB-affären.
Han har aldrig velat vara kung, eller?
Nej, det är så verkar det.
Tänk dig att leva ett helt liv. Så
länge vi har levt. Honom.
Nej, det är det inte. Nej. Men han har ändå levt ett helt liv och gjort någonting som man inte trivs med.
Ja, jag har inte velat ha varit fattig hela mitt liv. Så det är fan mer synd om mig. Ja, men som sagt, 73, det var ett...
Normalstrad sa också.
Framförallt så var det oljekris ju i USA. Och överst då, i topplistan över de mest sålda bilarna så fanns ju Volvo 142 och 144. Andra storsäljare det året var Saab 99, Volkswagen den här 1303 och 1300, Fiat 128 och Ford Taunus.
Var det inte 73 som också vi skickade 1 miljard bilar till Nordkorea som vi inte fick pröjs för?
Ja, det kanske jag var, tror 73. Ja. För att se hur biltillverkningen har sett ut under de här 38 åren så har vi bilägare då tittat på bilstatistik som de har hämtat från Bilsweden. Orsaken är att de just har valt 73, där först så visar statistiken modellerna. Tidigare bara liksom vilka bilmärken. Och lågt pris och högt andrahandsvärde, det var ju otroligt viktigt när vi var små. Det vet man ju, farsorna, det pratade framförallt andrahandsvärde. Det hör man inte så ofta idag.
Nej, nu är det restvärde man pratar.
Ja, exakt. Ja. Precis. Och just Volvo 142 DL, det var väl den bilen då som liksom bäst lyckades balansera pris med just andrahandsvärde. Ja. Och det var väl förmodligen därför som den vann då.
Fan, kom du ihåg, sen när man såg på bagageluckan på en Volvo, stod det DL eller stod det GLE? Det var så en jävla skillnad.
Enorm skillnad. Enorm.
Och hade den dessutom lambda sån.
Ja, då det var lite senare. Ja. Men 75 då, så ändrades topplistan lite grann. För Volvos 140-serie ersattes ju då med 240. Och Volkswagens framhjulsdrivna bilar, du vet Golf och Passaterna, de började segla upp till tredje platsen faktiskt. Och DAF, som köptes av Volvo, slogs in på en 10:e plats med den här 66. Kom ihåg den? Otroligt fan. Hemsk bil. Aha. Men väldigt vanlig när vi var små.
Den hade något Tjorven över sig också.
Ja, det kanske den hade.
Alltså postbilen Tjorven, inte Tjorven i Saltkråkan.
Ja, just det. Den har jag glömt. Tjorven, ja. Nu är det väldigt många av våra lyssnare som inte har någon aning om vad vi pratar om.
Nej, får ni googla. Saltkråkan.
Nej. Bästa Japan 75 var Corollan. Och det fanns ju inga koreanska bilar på den tiden, utan som lågprisalternativ så var det ju Fiat som gällde med 127an och 128an. Och det var ju bensinkris som sagt, så det var väl därför som de blev populära. Ford Taunus var en storsäljare på 70-talet. Den landade på en 7:e plats 73. Och Sierran som kom sen 1985 och 90 så var ju de väldigt populära. Ford Mondeon låg på en 8:e plats 95. Men sen har det gått lite utför med Ford i Sverige. Och likadant är det med Opel. Deras Kadett och efterföljande Astran sålde ju bra. Och på 70-talet var ju Kadetten, den var ju bakhjulsdriven. Och hamnade på en 14:e plats. Behöver kanske inte...
Vilka jävla skitbilar vi har växt upp med.
Ja, precis. Men ja, Opel, liksom, Opel som bilmärke var ju starkt på 8 talet. Men sen har det ju bara gått ut för egentligen generellt. Tror jag.
Don't look at Opel now.
Nej. Mercedes har också gått tillbaks på den svenska marknaden. För när vi var små 75, då låg den här Mercedes 200 och 240 låg faktiskt på 5:e plats i försäljningen. Men 10 år senare, 85, så låg Mercedes 230 och 300 på 12:e plats. Men om man tittar 2010 så hamnar liksom en E-klass på 20:e plats i säljtoppen då. Och konkurrensen för statusbilar har ju ökat hela tiden. Nu har vi liksom, Audi har ju blivit någon form av fullvärdig konkurrent till Mercedes, tycker väl många. Men det här skedde ju först på 80-talet när den här tvålkoppsformade Audi 100, när den kom då. Och sen lite senare så kom ju Lexus och det liksom det finns en jävla massa lyxbilsmärken nu som inte fanns när vi var små då. Jag menar, Range Rover och Volvo är också en lyxbil idag på något sätt då. Men BMW, de har tvärt emot Mercedes, de har liksom gjort en resa som har gått åt andra hållet. För när vi föddes då låg BMW 2000 och den här 1602 på 31:a plats, inte jättevanligt.
Då var ju de väldigt dyra och det var väldigt såhär sportiga.
Exakt. Och BMW 5-serien 73, jag vet inte vad den låg på för plats, men det var inte speciellt högt i alla fall. Men sen har BMW sakta men säkert klättrat i popularitet hos de svenska bilköparna. 85 så låg BMWs 5-serie på 31 plats och 3-serien låg på 28 plats. 2011 så hamnade BMWs 5-serie på 13 plats och 3-serien på 11 plats. Så man ser att det här är liksom...
Det klättrar i
sportmedveten. Och BMW... Och
är det också, för BMW så har ju alltid stått ganska långt ifrån Jante. Det här måste ju avspegla sig i Jante också.
Ja, precis. Det är lite det jag kommer att komma till. För både BMW och Audi, de har liksom... Dels har de tagit lite den här positionen som Mercedes hade tidigare. För bilköparna har ju blivit... De har ju liksom blivit mer fåfänga för varje årtionde som har gått. Och jantelagen har ju också börjat försvinna ur den svenska folksjälen. I takt med att vi har blivit mer och mer ett konsumtionssamhälle då. Mm. Och folk vill ju också verka lite yngre nu än när vi var små. Mm. Folk vägrar ju växa upp. Ja. Våra föräldrar, de har ju typ vuxna fort. Ja. Men det blir ju inte vi. Och liksom, Mersa, den drabbas, den anses väl kanske lite som gubbig idag, tror jag. Medan BMW och Audi är ju så här körglada och lite ungdomliga rent imagemässigt. Men Mercedes då, den köps idag traditionellt av en äldre kund, skriver vi bilägare då.
Det intressanta är att när jag jobbade med bilar, då pratade man om att de som har råd att köpa bil, det är ju pensionärerna.
Mm, så är det.
Men det känns som att sen tog ju bilfinansiering över helt och hållet som gjorde att alla har råd att privatleasa en bil för 1000 kronor i månaden. Skitsamma.
Nej, men ett tydligt tecken på det här som vi precis pratade om. Det hände något på 80-talet. 85 så skedde ett skifte i toppen av försäljningslistan. Den seglivade 240 fick ju ses i slagen av 740 och 760. Och den ansågs ju som mycket lyxigare och den lirade väl kanske bättre då med den här lite nya, nöjda, glada svenska självbilden. Att man kände sig lite mer lyckad. Och det är kul, för den här bilen hade ju då två smeknamn när den kom.
Ja. Sosse-container.
Och moderat-container. Lite beroende på, var man bodde. I Borlänge så var ju 740, det var ju liksom en moderat-container. Medan i Falun så var ju det en sosse-container.
Ah, shit, vad intressant.
Ja,
men är inte det också Sveriges största bedrägeri genom tiderna?
Vilket då? 740? Hur då? Berätta.
Att man pratar om att nu kommer liksom den nya, alltså det var så jävla nytt och modernt. Men utvecklingsarbete, jag kan ha fel. Nu är det mansplaining på låg nivå. Men att i själva verket så delade ju 740 och 240 otroligt många komponenter och bottenplatta och massa skit. Så det var inte så mycket nyutveckling.
Nej.
Utan det var egentligen en ny kaross på en gammal plattform.
Ja.
Men jag kan verkligen ha fel.
Ja, men det spelar ingen roll. Det är inte första sista gången vi har fel i den här podden.
Nej.
Men en annan sak som hände vid den här tiden, det var att 1986 var det året då Volvo för första gången sålde fler kombis än sedaner i Sverige. Kombis var ju inte jättevanligt när vi var små.
Intressant att det var just 86. Brytåret liksom.
Ja. Men varför väljer vi då de bilar som vi gör? Och mycket handlar ju om traditioner och historik. Vi är liksom vana med att en bil ska se ut på ett visst sätt. Men idag så är det här luckras upp lite grann. Det finns till att börja med mycket fler biltyper att välja på än när vi var små. Och det är självklara valet för en familjebilsköpare. Kanske köpa en V70. Men det kan ju lika gärna vara en SUV idag.
När SUVen slog igenom internationellt, då höll ju Sverige kvar i kombin.
Ja,
jättelänge tills nu.
Precis.
När det är väl 90% SUVar.
Ja, men det är ju den här mångfalden som gör att liksom det...
Mångofalden.
Nej, men förr då köpte man ju en likadan bil som grannen.
Ja.
Men idag vill ju de flesta ha kanske det som inte grannen har. Eller liksom att det ska stå en bokstav till där bak. Man kanske har samma bil, men då ska det vara en Gile istället. Ja, nu finns ju inte det som... Ja, men du fattar vad jag menar.
Ja.
Men det är...
Stora motorn.
Ja, men det är en tydlig konsumtionskultur. Att man vill liksom profilera sig själv och man vill bli liksom mer individualistisk i sitt bilval. Och det som har präglat våra val i Sverige tidigare, det är ju de svenska biltillverkarna. Vad de har byggt för bilar. Det är liksom det som har varit liksom riktmärket för vad liksom svenskarna ansåg var rätt. Då. Och även om kanske inte alla valde en stor Volvo eller en Saab, så då valde man kanske en stor Opel. Opel eller en stor Ford eller en stor Mercedes. Idag är det inte riktigt så, utan svenska bilköpare, de har ju tvingats att titta på utländska bilmärken för att se vilka trender som de ska följa, vilket gör, tror jag, att svenskarna känner sig lite osäkra idag.
Valen är för många. Det var enklare när det enklare. Bara var Volvo och Saab och de fanns bara två modeller var.
Ja.
Det var inte så här att vi börjar med en instegsliten bil. Nej. Utan det var intressant.
Och sen så tycker vi, jag tror också att man idag tycker, om man inte är så intresserad av bilar, att det är lite jobbigare att välja bil idag. Ha. Folk vill ju inte göra fel. Men det kan, man kan känna att det kanske blir lättare fel när man ska utgå ifrån sig själv istället för att man liksom bara kan titta på vad grannen kör. Liksom. Och sen har vi långa avstånd i Sverige och kalla vintrar. Och det är någonting som liksom har gjort att vi i Sverige liksom har tyckt att vi behöver rejäla bilar. Det är inte som Italien. Liksom. Att vi behöver, eller hur? Svenskarna vill ju ha rejäla, förnuftiga bilar.
Det konstiga det är ju att, vilket också, vi har ett nordiskt klimat. Mm. Så alla har två eller tre glasfönster och är tokisolerat överallt som gör att vi inte ska frysa. Mm. Men i England, då har de ju englasfönster och helt enkelt smatt i badrummet.
Ja.
Det avspeglas på engelska bilar också. De är så underbyggda för klimatet.
Ja.
Nej, nu, det var tog svag spaning.
Nej, men, nej, det...
men i Italien så behöver man ju inte mer. Nej. Mycket tunnare rutor. Nej, tunna, allting behöver vara tunnare och skörare.
Verkligen. En grej som du var inne på lite grann med det här och Lisa. En grej som också har hänt, det är ju den här tjänstebilsektorn som har vuxit så otroligt starkt liksom sen vi var små. Ja. På 70-talet då var det ju få som hade liksom förmånen att få en bil betald av firman. Det hände ju inte. Det var ju liksom vdn kanske som hade det. Men idag har ju väldigt många den förmånen. Eller åtminstone för 10 år sedan så var
det. Varför ska det vara en sån djungel med förmånsvärde och tjänstebil och poäng? Och jag kommer aldrig lära mig det.
Nej. Men den stora förändringen bland bästsäljarna under 90-talet, det var Volvo V 850.
V850?
Nej, jag sa fel. 850. En stor Volvo, framhjulsdriven, stark motor. Och det dröjde inte länge förrän kombimodellen av 850 blev den bästsäljande bilen i Sverige.
T-gul.
Ja. Däremot Saabs 900-modeller blev en liten flopp däremot.
Hur kunde T-gulen bli en försäljningssuccé, eller att kultbil?
Ja, men en av anledningarna, det är ju det mest briljanta marknadsföringsdraget som Volvo någonsin har gjort.
Kör
det
kombi, STCC.
Ja, det var, alltså det kan jag än idag tycka är så briljant.
Omkörd av en kombi, det är så fruktansvärt bra. Ja. Men att den här ljusgula, den här äckliga färgen.
Vargula.
Exakt.
Ja. Nej, men Saab har väl inte... Ja, vi vet ju hur det gick för Saab. På 90-talet kom ju 9-5-an och sen kom ju 9000-modellerna. Men det höll ju inte hela vägen, tyvärr.
Förlåt. Vi säger någonting och så börjar hjärnan snurra. Mm. 850 kombi racing.
Mm.
Vilken jävla bil.
Mm.
Det finns ju något som har byggt kloner på dem.
Ja. Ja.
Den är inte dålig.
Nej, den är.
Den är, och som du säger, när den flög, jag vet inte hur många bilder man har i huvudet av när den ligger på två hjul i kurvorna.
Ja.
För att den var så hårt ställd.
Nej, liksom. Det är så briljant av Volvo. Det är hatten av verkligen.
Ja.
Vi behöver kanske inte gå in på 10-talet, utan vi kan konstatera att listan av Sveriges mest sålda bilar, ja, den gick ju du igenom, alltså hur det ser ut idag, den gick du igenom för någon vecka sedan. Det var väl Model Y'n som säljer bäst idag.
Ja, vilket Tesla.
Jättekonstigt. Sen har vi XC40 och XC60 och sen ID4 eller vad det var. Sånt där. Jag vet inte vad det säger om tiden vi lever i nu, men
tiden är ur led.
Det kan vi konstatera, som vanligt.
Du sa att svenskarna hade svårt att bestämma sig.
Mm.
Jag tänkte att nu ska du få lite svårt att bestämma dig.
Ja, alltid lätt att bestämma dig.
Ja. Förra veckan så korade ju vi hiphopbilen numero uno.
Ja, Impalan.
Impala 64.
Mm.
Det här är ju ett otroligt kul segment.
Ja.
Jag vet inte om våra lyssnare tycker det, men vi tycker det.
Ja.
Och det är vi som bestämmer i den här podden.
Ja.
Och ofta så är det så att hjärnan snurrar liksom igång på en grej och sen kan man inte släppa, det är en grej åt gången. Och nu är vi inne i ett sjok där det enda jag kan tänka på det är bilen nummer ett.
Ja,
det är
liksom det enda. Ja, men
så jag tänkte faktiskt även den här veckan ge mig på en sån här utmaning till dig. Och jag tänkte ta mig friheten att hjälpa till.
Jag tycker att det här är så kul så att folk får stå ut med att vi kör de här listorna. Ja. För vi ska ju ha roligt här i studion.
Ja, ja, det är det viktigaste. Mm. Men jag hade gett en liten twist den här gången. Eller det är ingen twist. Hur som helst, det idag ska kora, det är The Motorcycle Hauler numero uno.
Aha.
Alltså det optimala fordonet om man ska ha med sig en hoj.
Mm.
Alltså en motorcykel.
Oj.
Det kan vara kul så här inför sommaren, tänkte jag.
Ja, men det sätter igång jättemycket i mitt huvud. För det beror ju också på vilken hoj.
Ja.
Ja.
Ja, och det är det som vi måste ta i beaktande. Liksom.
Så när du säger bilmärken, då säger jag kanske först hoj. Som
nej,
jag tänkte...
säger jag hoppa så hoppar du.
Aha, okay. Ja.
Jag säger, det är då 6 deltävlingar.
Ja.
Jag insåg nu att
det blir fel.
Att det blir fel, men ja, det skiter vi.
Ja.
Vi borde ha 2 till.
8 eller 12, 16.
Ja, men det skiter vi.
Ja.
För det
är så vi gör.
Det är så vi gör. Mm. Jag börjar så kommer du förstå.
Mm, jag tror jag förstår.
I den första rundan här, då har vi en 1979 års Shorty Van mot en 2006 års Earth Roamer Ford F450 med hojplattform längst bak. Mm. Och då ska jag ge dig 2 bilder så att du ska liksom kunna visualisera.
Oh, kommer jag få bilder hela vägen?
Ja, du kommer få bilder hela vägen. Och det, liksom, det är en liten så här lättkustad Shorty Van. Alla
Gud,
har den bilden.
Det här kommer bli så svårt.
Ja, men man ska också tänka så här, i en Shorty Van då kan du få in, alltså jävligt snyggt, parkera den, liten rullplattform kommer ut och så rullar ut en bobber eller en shopper, en 60-tal.
Men du kan lika gärna
men en
rulla
cross.
Ja, du kan lika gärna rulla ut en sporttoy från 86.
Ja,
liksom.
Ja, ja, ja.
Allt blir balt i en Shorty Van.
Så är det.
Ja.
Men en Earth Roamer, då är det ju en
äventyrshoj. Det blir svårt att ha liksom en ny
Ninja. Liksom. Ninja, exakt. Ja, så shorten kanske går vidare.
Ja, det får den göra.
Ja.
Mm.
Ja.
Även om jag ju såklart lutar åt liksom adventure och offroad-hållet. Men nej, på det stora hela, en Shorty Van. Den kommer vara med länge på listan, tror jag.
Ja. Mm. Men vi får se. Mm. Jag ska bara göra en liten markering här i min lilla lista så vi kommer ihåg vad vi väljer.
Ja.
Nästa kan vara svår.
Mm.
Det är en 1984 års El Camino.
Jag visste det.
Mm. Mm. Mot en 1959 års El Camino.
Mm. Hmm.
The Battle of El Camino. En 84 känns ju jävligt Miami med Irox Z-fälgar, snyggt med en sporttoy på.
Snyggt med allt möjligt på.
Ja. Men en 59 El Camino.
Problemet med 59, för den är ju din snyggare bil. Mm. Alltså har du en clean, nu har du en bild på en stor otroligt snygg bobber där bak liksom. Men det är ju nästan det enda som går att ha där bak. Det är ju gammalt liksom.
För ställer
du
en...
Ja, precis.
Jag tänk säga, efter.
Exakt, för när jag sa det så kom jag på att det stämmer ju inte alls. För nej, det skulle lika gärna kunna stå en kross där bak.
Det är det, har du en sliten 59 El Camino som är lite så här solblekt. Ja, och så står en kross på flaggen. Eller en Ninja.
Ja.
Alltså... Är det 59 som går vidare? Det är ju, vi har ju hyllat den många gånger. Det är ju en...
59 går vidare.
Ja, bravo, bravo. Då behövde jag inte utnyttja mitt veto.
Nej.
Det kommer jag aldrig få göra här. Nej, med tävlingen. Så då gör vi en liten markering där. Okej, tredje omgången.
Mm.
Nu pratar vi en 1984 års Chevrolet 3500 dubbelhytt dually. Typ en sån som jag hade.
Mm.
Låg.
Mm.
Mot en 91 Silverado Stepside. Här blir det liksom olika hillbilly-stilar.
Mm.
Och återigen så kanske man måste ställa olika typer av hojar på dem.
Nej, det här är inte jättesvårt för mig.
Nej.
Det är Doolin. 100%. För det är också det långa flaket.
Mm. Ja. Man kan stänga flaklocket.
Ja, men precis.
Och ha dubbla hojar.
Ja,
Men ha en hoj på en stepside och med nerfälld bakläm.
Vad är det där för årsmodell?
91.
Ja, för att det som är så kul med 91-erna. Jag har ju en förkärlek för just sporthojar från 90-talet. Aha. Jag tycker att sporthojarna på den tiden var så snygga som de bara har varit.
Tänk den röd, på den här röda som jag har på bild på här. Mm. Nerfälld bakläm, enkel hytt, en sporthoj som står där.
Ja, det blir ballt, men det är nästan också det enda som blir ballt. Liksom, ja, visst, du kan ställa en cross där bak, men då känns det mer som att ja, man har liksom inte tänkt. Nej. På Doolin blir ju allting fränt.
Ja. Har man en dually mint condition från 80-talet så kan man ha två 80-tals racehojar där också.
Ja, eller crosshojar eller vad som
helst. Doolin går vidare, vad kul.
Ja, Doolin går vidare.
Det trodde jag inte, men det gläder mig. Ska göra lite markering. Badabing, badabum, badabum. Markeringen är gult, så kommer ihåg den. Okej, här tar vi liksom new school mot old school.
Okej.
En ny Rivian. Kan du visualisera kanske två cakehojar på flaket där?
Mot
en 62 Chevy Corvair pickup.
På kolla. Alltså,
Rivian symboliserar, det känns väldigt Kalifornien, ökendyner och lite äventyr.
Ja, men det är el, vet du. Mm. Och hoj för mig, folk som lyssnar på det vet att jag har inga problem att åka elbil. Det gör jag ju till vardags. Mm. Men när det kommer till hoj... Mm. Jag är inte där än.
Nej.
Det måste vara förbränningsmotor, tycker jag, än så länge. Okay. Visst, du kan ställa en cake på en Rivian, men om jag skulle se en Rivian med en cake på, händer inte så mycket. Däremot, den här cab over engine Dodgen. Allt ser bra ut på den. Allt från krossa till shoppers till...
62 Corvair. Den är ju en väldigt udda designskapelse. Man fäller ner hela sidan. Men den har ju liksom... Förstår, den har ju samma liknande design features som Rivian har. För Rivian har ju de här luckorna här på sidan med flaket där.
Men jag vill nog ändå ha vidare Corvairen.
Bravo.
Var överens idag.
Ja, men det trodde jag nästan lite på det.
Men det är ingen av de här som egentligen så här, än så länge är så här, liksom, om vi snackar äventyrshojar. Det är ingen av dem som är... Jag menar, det funkar såklart på en Corvair, men det är liksom...
Det får du dra upp som lite bubblare, för vi kanske behöver en kategori till om vi ska bli jämnt upp. Vi går vidare till nästa, så får du fundera på äventyrshojsbilar. Nästa segment, det är en 76a Ranchero mot en 56a Ranchero.
Ja, men det är lite som...
El Camino.
El Camino, ja.
Men tänker du likadant här då? För en 76 Ranchero, den har ju en unik design.
Ja.
En 56 Ranchero.
Det är egentligen en ganska ful bil, men den är omöjlig att inte gilla.
Exakt så är det. Men en 56 Ranchero, det är också en väldigt klassisk, man vill nästan ha en kaféräser där bak liksom.
Ja, men när jag ser liksom den där, vad var det, 56?
Ja.
Då det är liksom
det var kult, Viva
Las Vegas lite sådär för mig. Det är klart, ska man komma till crossbanan med Ranchero och stå någon krulla där bak i fränt.
Men 76
Ranchero. Där kan du ställa.
För den har ju den här, liksom, den är ju Lincoln stor.
Den är svår. Jag säger bara reta våra lyssnare och säga att 70-talan går vidare.
Ja, jag tror inte det retar någon. För 76 Ranchero är ju ändå en otroligt ball.
Men det är klart, jag menar, om jag tänker liksom Le Beef, då är det 50-tal alltså, som jag skulle ha valt. Men samtidigt, jag vet inte.
Men nu så kommer vi, nu blir det lite mer udda. Nu pratar vi Dalton Walkers hauler, den som har en trajashopper bak, eller Wes Smiths 1934 års Ford Hot Rod med en specialbyggd trailer med då en rattig shopper på. Vi pratar om här två.
Jag sa ju för något avsnitt sen att jag gillar inte rat rods.
Nej. Och den övre här av bilderna, den orangea, alltså Dalton Walkers, den är drottig, så att jag förstår. Ja, det är nästan en drott kopia.
Det är liksom jätteenkelt för mig. Det är den översta.
Ja, drottiga, så där hojen står liksom inne i hotrodden.
Sen sätt kräver ju den en viss typ av hoj. Men, ja, men med rätt hoj så blir det ju ett ekipage som är helt omöjligt att slå.
Ja. Mm. Vilka, för det här var sista, men då behöver vi då lägga till två stycken till. Vilka skulle du vilja ha som äventyrs, vilka ska liksom ha de perfekta äventyrshojarna bak på?
Ja, det är ju lite svårt, för de allra flesta äventyrshojarna är ju ganska nya, om man liksom inte ska tänka liksom lite gammalt 80-90-tals Dakar liksom.
Om man tänker då Dakar, det finns ju något så här, tänkte en Mitsubishi Pajero Dakar-utförande med en plattform bak.
Ja, men det blir ju lite, ja, för sig, man får alltså tänka även med släp liksom. Ja.
Det enda är ju att den kanske ändå inte går vidare.
Nej, jag skulle nog behöva lite mer tid för att tänka på det.
Vi skiter om. Ja. Då kör vi nästa utslagning då. Och då är det en 79 års Shorty Van mot en 59 El Camino. Den är ju väldigt svår.
Ja, den är inte jättelätt.
För Shorty är ju fortfarande en kort bil. Du får inte in alla hojar i en Shorty.
Nej.
Men på en 59 El Camino, ja kanske. Men en El Camino så fäller ju ner baklämmen, så blir det ju också väldigt snyggt. Alltså när du kommer till träffen, då vill man ju på något sätt kunna visa vad man har också.
Ja, men jag kan gilla att man kommer lite hemlig också. Och jag menar, det här tror jag varit inne på förut.
Du kan komma hemlig.
Ja, du kan ju också göra liksom, en short event kan du ju i lack. Och liksom, du kan ju göra den till, det fanns ju en japansk, vi pratade om det, de här i Japan som började tävla med
Värna,
sina vänner som de hade sina sporthojarna i.
Ja.
Nej, jag vill nog ändå att shorten ska gå vidare.
Tänk dig som en sån här klassisk leksaksbilsförpackning. Tänk om du glasar hela sidan på shorten med så här, bara ett liksom genomskinlig plexi. Och så har man liksom så att det blir som en motcykelstor display inne i shorten.
Ja, men just för shorten det är så Kjortin. Mycket hojar som funkar i shorten, så att jag säger shorten.
Spännande. Då, min vän, ska en 84 Cheva 3500 dubbelhytt Dooley möta en 62 Corvair Pickis. Den optimala.
Alltså, ska man vara praktisk på något sätt också, då är ju Dooley en bättre bil. För den där
Corvairen är ju som en liksom 59 El Camino.
Ja, det känns som att du får skruva lika mycket på bilen som med hojen. Liksom.
Ja, just det. Det är en aspekt också.
Ja, så att jag gillar, av någon anledning så tycker jag att Dooley är en ganska bra hojhåler.
Och sen, men vad lustigt, vi hade ju lika många.
Ja, vad bra.
Ja, det är väl i nästa steg som det kanske fuckas upp då. Ja. Men nu möter 76 års Ranchero möter då våran eminente rådbyggare Dalton Walkers orange.
Jag älskar Dalton Walkers bil.
Ah.
Men det är som sagt, det som gör att den inte är optimal, det är liksom att det är som jag sa, det är bara en viss typ av liksom custom shoppers liksom som funkar bakom den.
Ah.
Det blir jättekonstigt att komma liksom med en ny GS bakom. Det blir väldigt fel.
Ny GS kanske inte funkar. men tänk dig liksom en jäkligt ball retrocross.
Jo, men det funkar ju också. Ah. Men då måste liksom, ja. Vilken stod den emot, sa du?
En 76 arrangerad.
Ja, nej, men då går rodden vidare. För den är så jävla häftig.
Då är det final mellan tre bilar.
Ja, just det.
Återigen.
Ja, så får
det bli. Eller snarare så här. Det känns ju som att du vill ha shorten i finalen.
Ja.
Då blir semin här, eller kvart, eller fan, sånt där kan jag inte, sån här sportgrej. Men då blir det ju en 84 3500 dubbelhytt dually mot Dalton Walkers.
Ja, då är ju det inget svårt.
Nej.
För då, där ryker ju rodden.
Ja.
Utan det är ju dullyn då mot shorten.
Och då har vi hamnat i det här intressanta läget att två GM-produkter med i samma generation, alltså vi pratar Squarebodyn och G-vanen 73 till vad det nu var, 89.
Mm.
De ställs i finalen mot varandra. Vilken är den bästa motorcykelhålen?
Och då tänker jag alla som lyssnar nu, ja men Ponkan kommer välja shorten för att Ponkan älskar shortis. Men, och det är ju till viss del sant, men det som också gör shorten till ett bättre val, det är att du kan sova i den.
Så du tar ut hojen, slår upp tältet.
Ja.
Vecklar ut.
Ja, eller du kan ju bara ett hängmatta inne i shorten. Liksom.
Fan vad
så snyggt. Det blir ju liksom lite mer depå i bil. Ah. Liksom. Mm. Så shorten vann.
Ah.
Och det gör mig otroligt glad. För det är precis vad jag har.
Men det som också är intressant med det här, det är att det är ett jävligt motiverat val.
Ja.
Alltså vi har ju verkligen utrönt
ja,
det här.
Ja, det har vi gjort.
Det går ju inte att göra det här mer grundligt.
Nej. Nej.
Eller analytiskt.
Nej. Precis.
Shortvanen, det är världens bästa
motorcykelhauler. Så är det. Därför måste jag ha en sån.
Fan, vad kul.
Jag tror jag lyssnar trött på. Jag sitter och säger vad jag köper ändå.
De är
någonting.
Trötta på allt.
Ja, är vi trötta på allt?
Jag är jävligt stressad. Jag må ha en lugn aura, men idag när podden släpps, då slår vi även upp portarna till Overland Adventure Expo. Så kom idag eller imorgon och kläm och känn på ett extremt antal äventyrsbilar. Och man kan testa taktält, man kan provligga terränggående husvagnar. Man kan göra mat öpper, eller köpa mat över öppen eld.
Köpa mat
man
över
kan
öppen eld.
Kasta yxor på varandra.
Ja, det är bra.
Man kan balansera slackline. Man kan ha med sin hackersack.
Jaha.
Bolla med.
Vad är det för träff där egentligen?
Det är en hippie-träff. Ja. Det kommer vara vanlife. Så gillar man vanlife,
ja,
hippies.
Då blir det mycket hackersack.
Mycket brudar med dreads.
Ja, och smutsiga fötter.
Och drömfångare.
Mm.
Och så kan man shoppa som satan. Vi har med oss en jättestor containerbutik där man fäller ner hela sidan på container som blir som en stor balkong där vi då säljer Dometic, Frontrunner, Alubox, Lifesavers, det vill säga jerrycans som man pumpar så man får rent vatten och egen merch med tröjor och allting. Kommer bli brutalt bra.
Du säger att när folk lyssnar på det här så är redan du där och roddar för fullt. Och jag har förhoppningsvis redan varit där och sitter på hojen på väg till Tiveden på min offroad-kurs. Jag berättade om den förra året, jag åker dit i år igen och i nästa vecka så ska ni få en rapport om hur det gick.
Fan,
om jag överlever.
Ja, det hoppas vi.
Vill också passa på återigen och påminna om världens bästa underklädsmärke för tjejer, Mavashi. Mawashi.se. Gå in och kolla och handla till era nära och kära.
Ja. Tack för att ni har lyssnat den här veckan. Så hörs vi och så ses vi i Gnesta, 55 minuter från Stockholm. Och biljetterna köper man i dörren om man bara vill svänga förbi.
Ja.
Okej, hej då.
Tack för att ni har lyssnat. Hej, hej!
Hej, hej!